Du bist eine kleine, kleine Schmetterling-Taste.
Und du bist eine Schnabel.
Oh, du bist eine schwule Schwule-Taste. Oh. Bögknappen.
Heteroakuten med Nicky och Freja.
Jag har varit i Berlin.
Det hörs.
Ja, det hörs. Och jag har varje gång som dörrarna har öppnats i U-Bahn och de säger Aufstein bitte, så har jag vrålat Einstein bitte!
Einstein
bitte. Någon gång så råkade jag skrika Einstein bitte också. Det var roligt.
Det är ännu bättre.
Ja, så jag pratar tyska med katterna nu också när jag kommer hem. Mein Katz, Schwarze Katze. Jag har ju ingen svart katt, men
det är den färgen du kan säga.
Ja. När Freja skulle ha sin möhippa, så ja, det var jag och Gab som planerade den möhippan. Och då tänkte vi att okej, men alla måste ju se ut som Freja. Sen är tolkningen av Freja fri, men väst, glasögon och huvudbonad var ett måste. Och min tanke från början var så här, ja men det är jättebra, du kan alla gå på second hand, köpa varsin väst och sen kan Freja få alla de här västarna efteråt. Men jag hittade fan inte en jävla väst. Så gick jag in i en välsorterad, stor Emmaus butik och sa, vad har ni sektioner med västar? Hon bara, nej. Spola sen fram till Berlin. Det var sektioner med så här, sidenvästar, finvästar,
lädervästar.
Det var verkligen, västern. Ja visst, då kände jag, men det var det här jag letade efter.
Ja, min flickvän, numera min fru, hon har ju en teori att jag är tysk i själen. Jag älskar tysk mat.
Men du har bättre klädsmak än de flesta tyskar. De skulle liksom, spygrön mesh och sånt där.
Det är sant. Jag är en svensk version av det tyska. Ja,
verkligen.
Älskar surkål, älskar öl, älskar korv, älskar allt som är inbakat. Gillar ordning och reda, man kommer i tid, man planerar sin dag och så vidare. Jag är tysk i själen. Jag har till och med hockeyfrilla just nu.
Ja.
Skål på det. För vi har ju varit bröllop tillsammans och det var mitt bröllop.
Det var ditt bröllop!
Ja.
Det här är ju lite så här, lite bröllopsspecial.
Ni kommer få höra klipp och glädje från bröllopet.
Klipp och glädje.
Möhippan blir väl för patrons?
Ja, det blir det.
Patienter only.
Men vi kan berätta lite om möhippan, kan vi inte göra det? Skulle ju planera Frejas möhippa, va?
Svårt.
Ja, svårt. Dels att möjligheterna är oändliga.
Självklart.
Men också att det var så här, ska man göra en sån här, alla ska få vara med och bestämma. Men det har jag försökt någon gång förut.
Det är fruktansvärt. Kaos.
Så att jag och Gab sa bara att okej, vi bara träffas och så bestämmer vi. Sen får andra haka på.
Bra gjort. Stolt över er.
Det blev en väldigt bra möhippa.
Det blev väldigt bra. Jag blev överraskad på morgonen, 9:00. Och sen körde vi på. Fin frukost. Ja. Ansiktsbehandling. Korvmoj.
Ja.
Boll i solen.
Och också att du skulle ställa horoskop.
Ställa horoskop och främlingar.
I en bullens
förkläde.
Ja, bullens.
Väldigt fint. Jag älskar ju bullens. Bullens är alltså en, jag skulle säga att det är en varmkorv.
Bullens pilsnerkorv.
Det står pilsnerkorv i burken, men det är faktiskt en kokt varmkorv.
Ja, det är det.
Jag vet inte varför det står pilsnerkorv. Ja. Den är väldigt god. Ja, så det bjöd jag på att ställa horoskop.
Det roliga var att de enda du ställde horoskop på, det var ju killar.
Som var så glada. En blev typ lite tårögd.
Ja, så här, varje gång du sa någonting bra om dem. De bara, ja, tack.
Wow.
Det var som att du verkligen såg dem.
Ja, och de kände sig sedda.
Det är den inverkan som Freja har på män överhuvudtaget.
Jag tror tyvärr också att väldigt många män finner sig i att inte bli sedda. Och plötsligt kommer en främling.
Det är synd om cis-männen. Hör ni det där ute?
Ja, men på många sätt är det faktiskt det. Så ställ fler horoskop på cis-män i offentliga
rum. Ja, vi tipsade dem också att fråga tjejer de dejtar vilket stjärntecken de har.
Vilken bra idé. Alla cis-killar där ute, ställ frågan på första dejten. Vad är det för stjärntecken?
Ja.
Tjejen kommer falla pladask. Du behöver inte veta något om stjärntecken. Du behöver inte liksom kunna tyda. Bara att
tvärtom, då har du en fråga till. Om någon säger jag är kräfta, då kan du säga vad betyder det?
Ja,
eller så här, vad innebär mer. Det?
Ja, så får hon prata. Ja,
tycker du det stämmer på dig?
Ja.
Ja, superbra.
Och så kan du bara avsluta med, jag kommer gå hem och läsa på om dig. Jättesnyggt.
Mm. Det är perfekt.
Ja. Och sen avslutar vi med mitt livs första karaoke.
Var det en sån karaoke? Det var
mitt, nej, jag har aldrig stått på en scen och sjungit karaoke någonsin.
Men du stod inte på en scen?
Nej, men nu var det ju karaoke kväll på Sing Sing, bokat rum.
Och inte bara ett rum, utan två gånger rum blev det ju. Mm. Jag måste få klippa in när du sjunger Euphoria här.
Nej, det får du inte, för min röst hade spruckit.
Det var så jävla roligt.
Det var inte
men man måste se filmen.
Ja. Det. Patrons kan få höra.
Ja.
Jag kan ju förklara mig då, en liten brasklapp. Jag började med att situationstecken sjunga Fantomen på operan. Ja. Vilket gjorde att min röst var hes och sprucken resten av kvällen. Men det var underbart.
Det var bara så himla kul, för att vid det här laget så hade jag gått hem. Vilket ändå, alltså jag... Man var ju på festen i 14 timmar. Var jag på festen. Sen var ju ni kvar efter det.
Mm.
Men det är så här, Freja börjar på dansen. Hon liksom dansar den här lilla kräftdansen. Och sen så är det nog lite så här, i början när du sjunger versen. Ja, det pratar den lite.
Ja.
Lite grann så där. Och sen kommer då piken Euphoria. Och då är det bara helt tyst. Man ser att det ser ut som Freja sjunger. Det liksom, men det kommer
det. Det bara väser i min hand.
Det är en otrolig film. Den ska ni få se, Patrons.
Det var en kul kväll. Tack
det var
för det.
Det var tack verkligen, det. Verkligen kul.
Nu ska vi försöka hinna prata om någonting annat också innan vi fortsätter med bröllopet.
Mm.
För vi har fått en akut fråga.
Ja, och vi har fått flera frågor, men de får vänta ett par veckor. Om det har hänt saker sedan ni skrev de här mejlen till oss, så uppdatera gärna. Och även nya patienter. Vi älskar er jättemycket. Men det kommer dröja ett avsnitt till.
Till rimmen kommer. Ja. Som sagt, vi har mycket spännande. Men vi tar de döende först. Så håll ut, ni som väntar.
Och här har vi då dagens fråga. Det är en väldigt lång fråga.
Mm.
Rubriken är... Akut! Utropstecken, utropstecken. Fyrkantsdrama. Jag vet inte vad jag ska ta vägen. Bästa heteroakuten. Jag älskar er podd, har lyssnat i flera år. Tänk att jag har kört i flera år, otroligt. Och är nu i akut behov av hjälp. Jag har hamnat i en jävla härva. Jag mår så otroligt dåligt över detta och jag hoppas ni kan ge mig råd. Jag skäms så otroligt mycket och det känns som att jag bara sårar och skadar folk i min omgivning. Folk som jag älskar. Känner mig faktiskt otroligt kass. Jag ska ta det från början. Del 1. Kille 1, inom parentes, mitt ex. Jag var ihop med en kille mellan att jag var 18 och 21 år gammal. Det var en väldigt intensiv kärlek som ur filmerna. Ärligt talat trodde jag inte att jag kunde bli kär överhuvudtaget. Så det här tog mig verkligen med storm. Jag har ingenting att klaga på när det kommer till den relationen. Båda våra föräldrar och alla våra vänner trodde att vi skulle gifta oss. Det enda som inte blev så bra var slutet. I efterhand har jag förstått att det handlade om extrem psykisk ohälsa från hans sida. Det var väldigt sorgligt och traumatiskt för mig och alla mina vänner har nog stämplat honom som en skitstövel efter det. Något som jag alltid tyckte var jobbigt eftersom det var så bra innan. Det slutade fult helt enkelt och sen ghostade han mig. Vi pratade inte på flera år. Det tog tid för mig att återhämta mig från det här. Vi var varandras, inom citationstecken, livskärlek. Det var så vi sa då. Och hur fånigt det än låter så kändes det verkligen så. Och jag har haft svårt att släppa det in i mer vuxen ålder. Oavsett vad jag har gjort och vem jag har umgås med. Det har alltid legat kvar hos mig fastän jag förträngt det. Något år senare ville han ses och be om ursäkt för hur allt slutade. Han verkade fortfarande ha mycket psykiska problem. Men var jätteförstående och inlyssnande. Det var nästan som att den gamla personen var tillbaka. Vi skildes som vänner, men jag kunde inte låta bli att gråta när vi skildes åt. Jag var så chockad att vi kunde prata civiliserat igen och jag hade saknat honom så mycket att det var som en fysisk reaktion. Del 2.
Mm.
Min bästis. Under tiden hade jag börjat bygga mitt egna liv och gå vidare. Det hade blivit corona och jag hade skaffat mig en bästa kompis som jag umgicks med hela tiden. Inom parentes. Låter töntigt när man är vuxen, men det kändes så.
Nej, det är inte töntigt alls.
Alltså, vänskapsförälskelse är också en typ av förälskelse, även om den är vänskap.
Och den hör inte barndomen till.
Precis. Jag och hon gjorde allt tillsammans och sov över oss varann hela tiden. Fy vad gulligt. Efter ett år konfessade hon sina känslor för mig som tyvärr var obesvarade.
Mm.
Förstå mig rätt, jag älskar henne men bara som en vän. Det krångliga och riktigt jävla dumma här var att vi hade börjat leta lägenheter tillsammans. Vi pratade mycket med varann och andra kompisar om vår situation och blev avrådda från att gå vidare med flytten. Det skulle bli för komplicerat, tyckte typ alla. Jag var självisk, jag ville bo med min kompis och var i en knepig boendesituation. Det kändes som om jag hade utnyttjat henne. Hon insisterade på att det skulle gå bra och att hon skulle jobba på sina känslor. Enligt henne gjorde det inte skillnad för det där om vi bodde ihop eller inte. Hon skulle ändå undra vad jag gjorde och vem jag var med. Jag förklarade att jag inte ville såra henne och hon övertygade mig att det sårade henne oavsett.
Toppen.
Verkligen. Vi tänkte båda att det skulle gå över.
Mm.
Vi flyttade ihop med en tredje kompis och bor tillsammans i en lägenhet. Jag trivs jättebra i den men har såklart känt att det känns lite ansträngt ibland. Till saken hör att vi båda är asexuella och hon tänkte nog att vi kunde vara kompisar och bo tillsammans för evigt. Även om vi inte var tillsammans eller något. Vi har inte pratat om hennes känslor på länge, men i samtal blir det tydligt att hon känner sig osäker i vår relation. Jag förstår henne. Jag borde sagt nej till att bo ihop. Jag borde sagt mycket tydligare gränser för båda skull. Hon grät i min famn när jag skaffade pojkvän. Jag tröstade henne. Det ska inte vara så. Åh, herregud.
Mm.
Det känns som jag sårar henne varje gång jag väljer att sova borta. Ett tag var det verkligen som att hon bara väntade på mig. Jag känner mig så hemsk. Jag förtjänar inte henne och hon förtjänar någon som är lika tillgiven tillbaka. Jag vill bara slänga in här. Du förtjänar visst hennes vänskap.
Ja.
Men det är ju bara att hon vill ha dig på ett annat sätt.
Mm.
Hon är en av de bästa personerna jag vet. Vi pratade om att hon borde skaffa fler vänner. Och även om hon var skeptisk först så har hon gjort det nu. Och det har fått henne att må mycket bättre. Men hon menar fortfarande att hon allra helst är med mig. Del 3. Kille 2. Min nuvarande kille. Nu till min kille. Jag är ihop med en jättefin kille som är intresserad av samma saker som jag. Och är en väldigt bra person. Vi har varit tillsammans i 1 år och 3 månader och har bokat en resa till mina föräldrar utomlands tillsammans i sommar. Till en början var jag skeptisk till att börja dejta. Jag var inte intresserad av att bli ihop med någon eftersom att jag inte var med mitt ex fast det gått typ 4 år. Och han hade precis kommit ur en lång relation där han var förlovad. Till slut började vi dejta ändå men vi tog det långsamt. Vi tycker väldigt lika ideologiskt och har det väldigt mysigt eftersom vi delar intressen. På pappret är det perfekt. Det finns dock något som skaver. Bara några månader efter att vi blev ihop ville han att jag skulle flytta in hos honom. Förutom att jag tyckte att det var på tok för tidigt fick jag väldigt ångest av tanken på att flytta ifrån min kompis. Jag förstår att jag borde det oavsett om jag blir erbjuden boende någon annanstans eller inte. Situationen med min kompis är ju ohållbar. Men jag vill typ kräkas när jag tänker på hur det samtalet skulle se ut. Jag pratade ut om de här känslorna med min kille och han höll med om att vi kunde vänta. Han nämnde det inte igen förrän 3 månader senare. Nu är det som att han tjatar på mig. Han har delat sin vision om hur vi skulle ha mycket mer pengar och tid tillsammans och en massa andra saker som ingår i den här fantasin. Det har gjort mig ledsen eftersom jag har känt att han inte lyssnar på vad jag vill. Min tes har varit att vi har all tid i världen att göra det och att jag vill njuta av tiden i lägenhet med mina kompisar. Vi har ju trots allt bara bott där i 2 år och min kompis hade köat i typ 4 för att få den. Lägenheten står på henne. Jag tror inte att hon och min andra kompis kan bo kvar om jag flyttar. Jag känner mig så taskig. Min kille menar att det är deras problem och att det är så när man är inneboende. Men det han inte förstått är att vi är mer än inneboende. Vi skaffade lägenheten tillsammans för att bo där en stund. Han har mer eller mindre övertygat mig att fatta ett beslut som jag inte vill fatta. Nu har vi sagt att jag ska prata med mina roomies efter sommaren och att jag ska flytta ut i jul. Jag önskar att jag hade fått fatta det här beslutet själv, men det kanske inte är så det funkar i en relation. Man måste ju kompromissa. Jag har bara svårt att avgöra vad som är en kompromiss och vad som är att jag bara gör som han vill för att han har bestämt att det blir bäst så. Jag har inte haft hjärta att säga till honom att det kanske finns flera anledningar till att jag tvekar mer än att jag vill bo med mina kompisar. Jag vet inte vad de skulle vara förutom att jag känner att det går för fort. Ja, vissa flyttar ihop efter ett halvår. Och att jag är lite rädd att bli isolerad. Och att det skulle vara ovant att inte ha ett eget rum. Jag älskar honom och önskar ibland att jag var en annan som bara var superspontan och villig att flytta så fort han föreslog det. Men det är tydligen inte jag. I sommar ska jag och min kille jobba tillsammans på en annan ort och sen åka och hälsa på min familj utomlands. Det är en lång och dyr resa som vi verkligen ansträngde oss att betala för. Nu till det sista hemska.
Mm.
Del 4. Frågetecken, 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 frågetecken i all evighet. Jag träffade mitt ex igen. Mm. Ni minns killen från början av den här texten som var mitt livs kärlek. Han skrev helt spontant till mig och ville catcha upp. Jag gick med på det eftersom jag typ inte kan säga nej. Såklart jag vill träffa honom. Han mådde väldigt mycket bättre och hade ordnat upp sitt liv. Vi hade en jättetrevlig eftermiddag då vi åt och promenerade och pratade en massa. När vi skildes åt denna gång sa vi bara, ha det så bra och ta hand om dig. Vi kanske ses en gång typ. Jag hade följt honom till tunnelbanan där vi gick åt varsitt håll. Jag börjar gå och det tar cirka 10 sekunder innan någon kommer springande, tar tag i mina axlar och kysser mig. Efter det står vi bara och håller om varandra. Det var så exet, det var inte en främmande.
Tack och lov.
Det är fel, jag har min kille, mina tankar och känslor exploderar i hela mig. Jag kunde typ inte prata. Hade det här varit för 2 år sedan hade jag nog imploderat av lycka. Men det är inte 2 år sedan, det är nu och jag ska kanske flytta ihop med min kille. Fast ska jag det, för jag är ju skeptisk och jag kan inte såra min bästis. Jag har fortfarande otroligt starka känslor för mitt ex. Jag berättade inte för honom att jag är ihop med någon. Det var fel. Det kom inte upp, men jag borde tagit upp det. Varför gjorde jag inte det? Egentligen var det länge sedan som jag slutade hoppas på mitt ex utåt. Men det har ju alltid legat och puttrat. Jag har alltid tänkt att han skulle ångra sig. Vad fan gör jag? Jag och exet utbytte några ord efter den där stunden. Eller jag svamlade och han skrattade lite. Han sa att han hade saknat mig och jag sa att jag hade saknat honom. Han var alltid så romantisk på ett sätt som jag saknat i senare relationer. Man ska inte jämföra folk och stabilitet vinner väl alltid över romantik, eller? Jag sa att jag varit så orolig för honom men att jag förstod att jag inte kunde göra något till slut. Han stötte bort mig när jag försökte. Han sa att han hade känt av det på något sätt. Jag ville dö. Jag sa att vi nog kommer behöva prata om det här. Jag sa fortfarande ingenting om min kille. Han sa att han inte ångrade någonting av det som just hänt. Vi höll med varandra om att det var något mellan oss. Något väldigt intensivt. Varför är det så? Borde det inte gå över, undrade jag. Jag vet inte, svarade han. Vi kramades en sista gång och sa, vi ses. Jag sitter med gråten i halsen på tåget och skriver det här. Min kille förtjänar inte det här. Jag känner mig så hemsk. Han älskar mig så mycket. Jag älskar honom också, men det är inte samma sak. Och vi skaver oss hela tiden med små saker. Men vi växer en massa utav det. Jag och mitt ex är nog inte ens en bra match längre egentligen. En del av hans problematik var att han började luta åt ett väldigt annat håll politiskt när han gjorde slut med mig så där fult. Vissa delar av det verkar sitta kvar. Jag är typ marxist. Vad skulle vi ens hitta på tillsammans? Vad skulle vi prata om när vi inte har fler minnen att grotta ner oss i? Jag och min kille vill ju samma saker, eller? Varför har jag inte kunnat släppa den här personen på 5 år? Är det av blödighet eller är det värt att utforska? Oavsett har jag funderat på det här med min boendesituation och att jag måste prata igenom ordentligt med min kille om hur jag känner kring det där. Samtidigt vet jag att jag måste flytta ifrån min vän för vår relations skull. Oavsett vad som händer. Jag känner att jag har svamlat supermycket i det här mejlet. Men jag vet inte vad jag ska ta vägen. Redan som det var innan jag träffade mitt ex igen så kände jag att jag bara hade kört fast. Och behövde ändra på min situation på något sätt. Hur berättar man för sin partner att en sån här grej har hänt? Visst måste jag berätta det. Vi ska ju umgås hela sommaren. Så han måste ju få veta, eller? Hjälp mig snälla. Jag är ödmjuk inför all eventuell kritik. Jag förstår att jag har gjort fel, men det var inte meningen att såra någon. Ska jag bara skita i exet och fortsätta jobba på att komma över honom? Borde jag vara singel när jag gör det? Kommer det ens gå? Vad skulle mina vänner säga om jag bara droppade allt och blev ihop med skitstöven igen? Hjälp! Från gråter.
Första snabb tanke. Tack för långt mejl. Jättebra information.
Ja, jag tänkte bara så här, tänk om du hade skrivit det där mejlet och sen bara när du skulle skicka så råkade du trycka på delete istället. Så
vad jobbigt.
Fy vad jobbigt. Skriv anteckningar ja. Om du inte redan gör det.
Tack för att vi fick det. Min spontana första tanke är, du är inte klar med saker. Det är 2 saker du inte är klar med och din kille vill att du ska vara klar med dem. Men du är inte det, hur mycket du än vill vara klar med dem också.
Mm.
Du är inte klar med ditt ex och du är inte klar med din kompis och din boendesituation. Och om du flyttar ihop med honom nu så kommer du kanske hitta någonting som är bra. Men du kommer alltid undra vad som skulle blivit. Du kommer aldrig helt och hållet kunna vara i nuet om du inte gör klart. Helt enkelt, kör saker i botten. Det behöver inte betyda att du ska liksom löpa linan ut med allt. Men du måste hitta i dig själv, nu är jag klar med det här. Och det kan man göra på många olika sätt. Sen vet jag att du hade lite panik när du skrev det här, så jag svarade lite kort. Ett snabbt råd som jag gav var, vad ger dig mest glädje? För jag tror att du måste finna någon sorts känsla av egen kontroll. Mm. Nu är du liksom ett löv som fladdrar mellan olika viljor. Och du dras med och du kastas fram och tillbaka. Och du känner att du inte har någon som helst kontroll över vad som händer. Om du ska ta kontroll måste du veta åt vilket håll du vill. Det är inte säkert att du vet. Men du måste bara bestämma dig för något. Och köra på det, tror jag.
Jag tycker det låter som att du är någonting på spåren. För att du har mycket känslor, men du skriver också väldigt nyktert kring din situation. Om vi ser saker väldigt platt. Nu ska vi se det platt.
Ja.
Det som har hänt är att du har en kompis som du bor med. Och hon är kär i dig, du är inte kär i dig tillbaka. Du har en kille som du älskar och som vill bo ihop med dig, men du känner att du vill ta det långsammare. Du vill inte flytta ihop än. Du har kysst ditt ex en gång. Det är det som har hänt. Det är egentligen inte så himla farligt. Och om man bara ser det utifrån, egentligen så är det ingenting du behöver berätta om för din kille.
Jag håller faktiskt med. Det var faktiskt inte du som tog initiativ till det. Det är klart att du är ansvarig på ett sätt, för du har inte berättat om din kille och så vidare. Men jag kan förlåta dig för det, och förhoppningsvis kan du förlåta dig för det också.
Alla hade kunnat råka göra samma sak.
Ja.
Och också så här, den första stora kärleken, den kommer alltid, alltså jag menar min första stora kärlek när jag var 15. Alltså jag vet inte, jag har ingen aning. Jag har inte träffat henne på 1 miljard år. Men det är mycket möjligt att jag skulle få sån jävla hjärtrus och typ ramla av stolen om jag såg henne.
Ja.
Det betyder inte att jag är kär i henne, det betyder kroppsminnen.
Hon påverkar dig.
Folk som har påverkat mig fortsätter påverka mig. Särskilt när man inte har fått ett ordentligt avslut.
Exakt, det är inget fel med det. Du är inte en dålig människa.
Nej, och det här betyder inte att du ska vara ihop med ditt ex. Och det som Freja säger, att så här, du är inte klar med ditt ex. När jag tänker att du inte är klar med ditt ex, så är det väl mer, ni kanske inte har pratat ut ordentligt. Nej. Du kanske faktiskt behöver prata om det här med dina vänner. Du kanske har tänkt så här, men han var ett as, jag ska lägga honom bakom mig. Men du kanske behöver prata med dina kompisar om det här ordentligt. Bara, jag måste fortsätta tjata om honom. Och det här, bara få prata av dig. För mycket är det ju det här mystiken, det man inte visste. Eller så här, hålen i berättelsen.
Ja.
Det är de som gör att man känner. Mm. Och det betyder inte att man är gjorda för varandra.
Hålen i er berättelse också. Alltså, att du inte har sagt att du har kille påverkar ganska mycket.
Mm.
Om du pratar med honom på riktigt och är helt ärlig med allt. Om du säger till honom allt det här som du skrev i mejlet till oss nu.
Ja. Gå och ta en kaffe.
Ja, då tror jag att mystiken mellan er försvinner väldigt mycket. Ja. Och det är lättare att gå vidare från honom.
Så här, det gick så fort. Jag vet inte varför jag inte sa någonting. Alltså jag fattar varför du inte sa någonting.
Ja, jag också.
När du träffar honom så kastas du tillbaka i en tid.
Där det bara var ni.
Det här du har med din nuvarande kille, bara för att du inte vill bo med honom, betyder ju inte att du inte vill vara ihop med honom.
Nej.
Det är bara att saker måste få falla på plats på sitt sätt. Det enda beslutet jag tror att du kanske måste ta för din egen skull och för din kompis skull, jag tycker du ska bo själv.
Ja, jag tycker faktiskt också det. Jag tror inte att det kommer bli...
Det är alltid bra att ha bott själv.
Ja, alltså det här att flytta ihop med en kille, jag förstår vad han tänker. Och det är en jättebra tanke och det är logiskt ur alla perspektiv. Men om du inte är redo så är du inte redo.
Nej.
Hur mycket du än tvingar dig själv till det. När du väl
innan man flyttar ihop så måste man ju få drömma lite om det. Och om du bara känner dig tvingad in i något, då blir det ju som att... Eller du flyttar från en som kräver saker av dig till en annan. Mm. Alltså, det blir ju så som du säger. Du har skrivit flera gånger det här mejlet. Jag har inte läst upp alla. Men du har skrivit att men du förtjänar inte din bästis. Du förtjänar inte din kille. Men det gör du visst.
Ja.
Det handlar bara om... För att de vill ha så mycket av dig. Och du bara vill göra dem till lags. Mm. För att du är snäll. Men lite för snäll och kanske inte ser inåt då.
Du har inte hunnit känna efter.
Nej, du har inte utrymme att känna efter.
Mm.
Du kan ju inte vara alla till lag samtidigt. Nu måste du vara dig själv till lag. Mm. Då förtjänar du alla.
Så vad mår du bra av? Ställ dig själv den stora och egentligen ganska enkla frågan. Vad mår du bäst av? Och försök skala bort allt det här. Liksom, vad folk kräver av dig. Vad du förväntas göra. Vad som är logiskt och sant. Och bla 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 bla. Skit i allt det.
Mm.
Vad blir du glad av? Vilka situationer vill du vara i? Hur ska du skapa de situationerna? Och hur kan du hantera den här situationen utifrån det perspektivet? Frågan, vad mår jag bäst av?
Mm.
Och det kanske är, jag vill bo kvar med mina kompisar. Och jag vill prata ut med mitt ex. Och jag vill säga till min kille det jag vill säga till min kille, om jag vill bo med honom nu eller om jag vill bo med honom sen, om jag inte vill bo med honom alls. Om jag vill berätta om mitt ex eller inte, det är okej att inte berätta om sitt ex, tycker jag.
Så här, du har ingen skyldighet mot honom att berätta, alltså just för att det är en kyss. Det beror helt på vad du kommer göra med den här situationen. Men jag tänker att du kanske kommer ha så dåligt samvete så att du inte kan låta bli att berätta det. Men då måste du komma ihåg, vilket är okej, men att du gör det för din skull.
Ja.
För ditt samvetes skull och inget annat.
Nej.
För att, jag menar, kommer du prata med ditt ex och säga, nej men förlåt, det där var så himla dumt. Och du inte vill gå vidare med det, då gör det ju ingenting. Men har man extremt stor ångest så kanske det är helt omöjligt att leva vidare med det. Men
alltså,
om du ser det utifrån så är det inte ens en himla stor grej.
Nej.
Det är mer vad det väckte i dig som är den stora grejen.
Ja. Och kanske väcker det en känsla av att du vill ha någonting mer än den du är med.
Mm.
Och du vill ha någonting annat än ditt ex också. Du kanske inte vill ha någon av dem. Om du berättar saker för din pojkvän Om du berättar om ditt ex till exempel, så är det ju kanske i den här situationen som du skriver nu för hans skull, mer än din egen. Om du berättar det bara för hans skull så blir du indirekt ett offer i det. Och det är väldigt svårt att ta ansvar när man känner sig som ett offer. Och det viktigaste här är att du börjar ta ansvar för ditt och dig. Du kan berätta för honom, men då måste det vara för din skull. Och då kan du stå för det. Och då kan du prata om det. Och då kan du förklara. Och då blir det inte som att du berättar det och sen gråter och säger stackars mig vad jag har gjort. Ja. För det är inte schysst heller.
När jag har varit i den här typen av situation, och då menar jag inte när jag har varit tillsammans med någon och sen hånglat med mitt ex. Men just när man är i en situation av kris.
Mm.
Någonting måste ändras, men jag vet inte vad.
Nej.
En gång när jag var i en sån situation, jag var jättekär i mitt ex och hon ville typ vara med mig.
Typ.
Ja men typ, men inte på det sättet som jag behövde, så kan vi säga.
Mm.
Jag hade varit så himla förälskad så att jag visste inte riktigt vad jag själv ville längre. Jag hade så här tappat, vad är mina intressen, vad vill jag? Alltså det var som att
jag
anpassat mig så mycket för att jag ville så gärna vara med henne. Så jag bara, okej. Jag minns inte vad jag vill. Okej, när visste jag senast någonting jag ville? Då gick jag tillbaka väldigt långt i livet. Och bara, när jag var liten. Jag ville ha en CMS som hette Sally. Okej, let's do it. Och så blev jag med katt.
Ja, men du ser.
Idag har jag en CMS som heter Solveig. Det är väldigt nära.
Det är ett jättebra råd, Nicky. Så gjorde jag med min arbetssituation. Ja. Jag var så, vad fan vill jag göra i mitt liv? Jag tänkte tillbaka. Vad ville jag göra när jag var liten? Jag ville jobba på museum, stoppa saker i lådor och skriva vad det var. Jag ville vara i en vacker, gammaldags miljö med massa olika konstverk som hängde på väggarna.
Man måste förenkla det. Inte så här, vad vill jag ha i kärlek?
Nej, kanske är inget av de alternativen du har just nu det rätta för dig.
Något kanske är det, men du kanske inte kan ta beslut i det just nu.
Nej.
Så hitta någonting där du känner en känsla. Alltså det är klart att du inte bara ska, åh jag vill ha en katt idag, impulsköpa en och sen imorgon flyttar du till Afrika och lämna katten på ett, alltså jag menar, man får ju tänka lite. Ja. Men jag tänker att bara så här, det måste gro.
Mm.
En känsla du känner, det är bara min dröm. Min, det här glädje, är min önskan. Och, ja, precis. Min glädje. Saker kommer falla på plats. Man kan pusha saker i riktningen att börja falla på plats. Men man kan inte tvinga saker att falla på plats. Det måste få ta sin tid. Precis som det här med din kille och flytta ihop. Jag vet vad vi vill ha av dig.
Mm.
Uppgift. Och vi kan ge den här uppgiften till alla. Skriv 5 saker som du drömde om när du var mindre. Stort eller smått. Spelar ingen roll. Och som du fortfarande kan få en känsla av.
Mm.
Skriv ner dem. Och skriv gärna dem till oss.
Mm.
Jätteroligt. Vi vill ha er lista på 5 saker.
Vi läser upp dem.
Kan du säga 5 saker, Nina?
En kolonilott. Check. Väldigt mycket tid i naturen. Check. Jobbet, ja. Jobbar på museum. Jag har lyssnat mycket på det.
Man behöver inte ha check på allt.
Nej, man måste inte. Någonting som jag inte har check på.
Ja.
I en båt.
Ja, det har jag haft.
Mm. Livet med båt, det kommer snart. Faktiskt, väldigt roligt. Har ni sett de 101 dalmatinerna? Pappan till Pongo, eller pappan, men den killen som är liksom ägaren.
Mm.
Hans stil var min stil.
Fan,
jag kommer ihåg, jag var 5 år, jag såg den filmen och jag bara, hans stil ska jag ha, check på det.
Gud,
runda glasögon, väst, kort blont hår.
Yes. Och där är du nu.
Där är jag nu.
Gud vad roligt.
Mm.
Mina drömmar har ändrats väldigt mycket över tid. Vilket också är helt okej. Okay. Alltså jag menar, hade jag sett mig själv bo i en stuga på en ö vid havet när jag var bara 20-årsåldern, så hade jag bara, men vad i helvete håller jag på med? Jag tänkte så här, vill jag vara olycklig?
Tråkigt.
Ja men så jävla trist. Ja men okej, okay, saker som jag ville då. För att jag ville ha en siameskatt som följer efter mig överallt. Som heter Sally. Väldigt mycket check på den faktiskt. Jag har Solveig följer efter mig. Hon är min svans.
Ja.
Jag ville ha en husbil som jag bara kunde parkera på olika ställen och liksom ändå ha mitt inuti det. Det har inte hänt än, men jag började tänka mig en husvagn. Det hade varit kul, tänkte jag häromdagen. Jag ville inte ha barn förrän jag blev minst 40. Det vill jag ju nu,
men så
jag närmar mig.
Ja.
Det är också en sak som verkligen ändrats med tiden.
Det är svårt. 5 var ganska mycket. 3 det kanske räcker.
Många.
Om ni ska skriva till oss. Det är okej med 3 också.
Det är okej med 3. Jo, okej. Okay. En av de största. Få träffa min syster.
Mm, just det.
Mm,
du visste att du hade en syster.
Ja, men vi hade ingen kontakt. Och en 5:e. Jag vill ha en hund.
Ah.
Ja, så de 2 senaste har jag uppfyllt. Det var jättegulligt. Min syrra skickade mig en bild på ett brev som jag skrev till henne år 2000.
Mm.
Innan vi hade någon kontakt. som hon hade sparat. Fick jag lite sådana där känslor igen. Om hur ont det gjorde.
Mm.
Och hur mycket jag längtade efter henne.
Mm. På mitt bröllop, Nicky, så höll du en mikrofon framför dig. Det första jag såg när jag kom längs med gången ner mot altaret var att Nicky står där med en mikrofon.
Alla blev sjukt nervösa. Det började ju med att jag intervjuade folk innan ni hade kommit om hur det kändes. Så det kan vi klippa in lite därifrån.
Känns det?
Ett litet mingel. Ja,
spännande.
Gud. Gabi, känns det?
Alltså.
Jag vet inte.
Du är nervös?
Ja.
Vi ska sjunga.
Fast mest bara så här, lite överväldigande och allting.
Det är så otroligt fint.
Jag behöver lite bubbel.
Ja, vi kan ta lite bubbel.
Okej, det är giftermål och det är min dotter och allting sånt där. Men just att det är två tjejer som kan gifta sig, det är det som man inte får glömma bort på något sätt. Att det är så starkt. Och att man kan få göra det här i Sverige. Jag är stolt. Mamma är stolt.
Ja.
Välkommen. Är det du som är dulan?
Va?
Är det?
Nej,
dulan.
Nej, heter inte det när man hjälper dem som ska föda barn.
Dulan.
Dulan.
Nej,
det är inte du.
Nej,
jag tyckte du påminner lite om.
Ja. Nej, inte Fredrik.
Nej,
Fredrik heter.
Ja,
förlåt, vad heter du igen?
Eva heter jag och jag är Frejas mamma. Vad heter du?
Jim heter jag.
Bor du i Norge?
Jag bor inte i Norge. Det var
har du bott i Norge?
Nej, det har jag inte.
Nu har Hanna kommit här.
Hallå! Jag vill det här så mycket.
Ger du knark här?
Ja, det gör jag.
Okej, nu ska jag intervjua dig, Hanna. Hur känns det?
Jag är också jättenervös.
Jag är också lite nervös faktiskt, men det känns väldigt fint att vara här.
Vad sa du?
Underbart fest.
Den har inte ens börjat än, Hanna. Hur känns det för Marinas mamma det här idag då?
Nej. Det där tänker du väl inte göra?
Jo.
Det här känns underbart och väldigt nervöst. Jag hoppas att de säger ja till varandra.
Jag kallar Amarina för lillbruden. De är väl ungefär samma höjd, men hon är så liksom tiny. Allting är så miniatyr, händer och liksom örsnibbar. Allting är så...
Ja.
Men du fortsatte spela in sen på middagen?
Ja, nej, du började med också. Men nu går det händelserna i förväg. För att nu ska jag spela upp. Vi sjöng ju på ditt bröllop. Du hade ju
det var så fint.
Mm.
Det var så fint. Trio Rop heter originalgruppen som har skrivit och gjort originallåten. Det finns
som
på Spotify.
Heter, Vågar du.
Vågar du heter låten.
Vågar du kasta dig ut i känslornas storm. Bland tårar och smek. Ibland ensam och vek. Kanske blir sådant, men att få vara nära dig är värt alla sorger. Kraften i att ta sig ur mörkret tillsammans är vacker. Vi är starka nu, vi dansade oss till ljuset. Ta sig ur mörkret.
Och sen så spelade jag in vigseln.
Mm. Hur gick det? Hördes det?
Ja, det får du höra här.
Spännande.
Ni träffades för 7 år sedan första gången. Och har varit ihop i 5 år. Och första gången ni träffades så pratade ni oavbrutet i 4 timmar. Och det var ett fint möte. Och alla andra förstod sen att ni var kära innan ni förstod det själva. Och Freja, du har berättat att det du föll för hos Amorina och hennes fina person och hennes nyfikenhet. Och hon är trygg och snygg. Och Amorina, du har berättat att det du föll för hos Freja är att hon är genuin, jordnära, nyfiken och spelade inga spel. Och hon är trygg och snygg. Och kärleken är en stor konst. Och det vet ni säkert redan. Men kom alltid ihåg att ni är 2 självständiga individer som ansvarar för era egna liv och för er egen kärlek och lycka. Det handlar om att låta kärleken ha en hög prioritet. Det handlar om att ge och ta. Backa ibland. Och kliva fram och ta för sig ibland. Och framförallt respektera varandra i alla lägen.
Får jag ha med era tal till varandra?
Mm.
Jag älskar dig så mycket och jag är så glad över att vi ska gifta oss idag. Och framförallt så är jag glad över att få dela ett liv med dig. Och vi har varit tillsammans i 5,5 år. Men fortfarande, när jag går hem från jobbet kan jag inte låta bli att le för att få träffa dig. Och ibland springer jag för att komma hem. Och jag tycker att du ser hela mig så fullkomligt. Det är så fantastiskt att få vara 100% sig själv och bli älskad för det. Och du är med händetagande och tryck. Jag älskar. Och du vill mitt och alla andras bästa. Och du bryr dig om din omgivning. Och jag älskar våra samtal. Om det stora, om det lilla. Och jag älskar när du visar dig sårbar, svag. Och jag vill alltid finnas för dig. Och jag lovar att alltid lyssna och försöka förstå. Och jag lovar att alltid avsätta tid som bara är för oss. Och första sommaren när vi var tillsammans så sa du, Amorina, du får inte bli rädd när det inte är så här bra längre. Alla relationer blir sämre. Man är inte nykär hela tiden. Men det är som att jag fortfarande väntar på att det här andra, det jobbiga och dåliga, ska komma. Men jag vet också att om det kommer så kommer vi att klara det tillsammans. För vi vill alltid varandras bästa. Och jag ser så mycket fram emot att dela ett liv med dig. Allt som vi kommer uppleva tillsammans.
Lite kortare. Amorina. Det finns ingen större glädje än den glädje som jag upplevt med dig. Och det finns ingen större kärlek än den kärlek som jag har upplevt med dig. Vi trodde att det underbara skulle gå över och mattas av. Men det underbara har bara fortsatt. Och jag vågar nu lita på att vi tar detta lyckorus vidare så länge vi är tillsammans. Alltid. Därför är det min största lycka att få gifta mig med dig. Jag kommer alltid att vara både din lilla och din stora Freja. Det lovar jag. Det är mitt löfte för dig.
Vill du, Freja, Linnea, Sofia, Holmberg, ta denna Amorina, Valeri, Alcell till din hustru att älska henne i nöd och lust?
Ja.
Och vill du, Amorina, Valeri, Alcell, ta denna Freja, Linnea, Sofia, Holmberg till din hustru att älska henne i nöd och lust.
Ja.
Och då förklarar jag er för äkta makar. Ja.
Åh, det var fint!
Ja.
Då hade jag slappnat av efter sången. Då tårades det, kan jag säga.
Minns du fåglarna som flög ovanför våra huvuden? Det var som en Disney-film.
Det förvånar mig inte, ni såg ut som något från en Disney-film. Du var Aladdin och Amorina var Jasmine.
Ja, yes. Det enda som saknades var att de skulle hålla liksom, i näbben girlanger som blåste i luften. Men alltså, de flög ner och dök och upp igen och ner och upp igen runt oss under hela viksen. Det var helt fantastiskt.
Sen så höll ni ju tal under middagen också.
Mm, gjorde vi. Det var många som höll tal.
Din bror.
Ett starkt tal.
Ja, och som benämnde heteroakuten.
Just det, det är sant.
Jag har inte drömt, här kommer det.
Jag är som sagt Frejas lillebror. Det är många som vet det, men Freja är faktiskt väldigt cool. Så cool att under vår upptäckt så smittade av sig även på mig. På högstadiet så var det framförallt många som kände mig som just Frejas bror. Och alltid när folk reda på att jag var hennes bror så var reaktionen densamma. Va? Är det sant? Vad cool! Ja. Jag kommer även ihåg en gång när Freja följde med på ett midsommarfirande med mina vänner när jag var 18. Mot slutet av kvällen så var alla samlade runt Freja. Jag var helt, helt hänförda. Hon blev festens mittpunkt. Och hon var bara så cool. Och det fortsätter än idag det här faktiskt. Till exempel så hörde min flickvän Paulas vän av sig till henne och frågade om hon var ihop med Frejas bror. Shit, vad cool. Men Freja är så mycket mer än bara cool faktiskt. Hon är också väldigt lyhörd och genuint intresserad av människor och världen. Det är Freja jag vänder mig till om jag behöver tips och råd. Till exempel kring kärlekslivet. Man kan säga att jag har en direktlinje till heteroakuten.
Alltid välkommen.
Men nu håller ju faktiskt dynamiken på att förändras. Det är nämligen så att Freja gifte sig med en person som är ännu coolare. Ann-Marie, vilken stjärn. Vet ni att hon skriver och regisserar kortfilmer och spelar trummor i ett band? Typiskt coola saker. Ja, jag önskar dig coola brudparet all lycka. Skål!
Alltså jag är så imponerad av Anton, min bror. Han är inte en talare ska jag säga. Han brukar inte vara den som ställer sig och vill berätta saker. Men oj vad bra det lät.
Jag tror alla sa till honom att det var det bästa talet.
Ja.
Sen kom ju Amorinas lille... Hur gammal är han?
Oj, jag tror 7.
Så söt.
Han är en talare. Coming up.
Ja, men alltså, och den här dialekten alltså. Det är ju inte att leka med.
Göteborgsk slash
ett öga blött kallar vi den för.
Han är ju som importerad från 40-talet. Jag sa till honom, Alvar, vi har liknande kläder. Tycker du? Ja, vi är lika fina. Då blev jag jätteglad.
Alltså, hallå. Jag vill faktiskt komma ihåg den här delen. Amorina. Granna Lund, Spanien. Alla tider vi har haft tillsammans. Så bra. Min syster. Min stora syster. Din riktig syster. Amorina.
Din kompis Emily, hon gick upp och höll ett tal och jag försökte få igång zoomen så här under tiden och bara fan, jag fick med slutet. Det här var slutet på talet.
Du är någon form av absolut glödande sol av omtanke, eftertanke och kärlek. Tack för att du såg det queera i mig innan jag såg det själv. Och framförallt tack för den morgonen när jag hade riktigt bråttom till vår gemensamma arbetsplats och drog på mig liksom gårdagens byxor lite halvt sovande och kutade ner till konstmuseet. Ställer mig framför Karl den 12:s likfärd med 9:e klass framför mig, så ni står framför mig nu ungefär. Och ska ha någon slags inlevelsefullt samtal med dem. Och så trillar gårdagens trosor ut i byxor. Det fanns inget sätt att rädda det, men det fanns tröst att få från bil. Tack så mycket.
Men sen gick ju jag också iväg med henne i efterhand.
För att fylla ut.
Ja. Mm. Hon skulle egentligen bara säga det. Men så blev det till ett samtal om Frejas killgissningar.
Ja, just det.
Så vi har spelat in en litet, som ett litet eget poddavsnitt nästan.
Yes.
Ja. Ja, men då kör vi en sån här då. Vem är du?
Emily. Och jag har jobbat med Freja på Konstmuseet sedan 2011.
Och du höll ett så himla trevligt tal. Trevligt. Det var jätteskoj.
Tack, Nicky. Ja. Det kom ett nytt begrepp nyss. Frejgissa.
Ja, det.
Eller frejsplaining kanske det var.
Frejsplaining, verkligen.
Ja, nej men jag höll ju då mitt tal lite sent. Men då hann jag ju lyssna på de andras tal om Freja. Och att det var väldigt mycket upprepningar om hur bra Freja är på allting. Så jag bara, åh, du är så mångsidig, du är så bra på alla saker. Och det stämmer ju, irriterande nog. Det kan ju vara jättejobbigt att vara Frejas kompis, för att hon är bra på sjukt mycket grejer.
Och om hon inte är det så lyckas hon ändå liksom på något sätt.
Ja, vända det till hennes fördel. Eller göra det bra.
Jajamän.
Ja, ja men, och så då kände jag att det var kanske dags att ge Freja utrymme på många sätt. Och misslyckas då och då. Ja, och då har jag, det här är ju också lite sorgligt för att det är mina enda två exempel.
Du
kanske inte grämmer på så bra för Freja. Ja. Och vi har då känt varandra ganska många år, så att det är sällan det händer. Men det första då var när Freja väldigt exalterat skrev till mig på morgonen att hon hade plockat jättemycket kantareller och bjöd på kantarellmacka och bad mig att komma förbi. Så jag hastade dit på cykeln och kommer upp i lägenheten och det är så jättefint surdegsbröd som har så rostat till perfektion. Stekt svamp, lagt svampen på brödet och de bara, kom och sätt dig, här finns kantarellmackor. Och det är ju inte kantarell överhuvudtaget som är på de mackorna. Nej. Utan det var ju då falsk kantarell. Det är helt ofarlig men inte riktigt lika god kan man säga. Nej.
Jag äter ju inte svamp.
Nej.
Men jag kan säga att för att höja upp mig själv i det här så hade jag en granne som bara, åh, jag hittar kantareller här och hade med dem. Och jag bara, ja, det där är tyvärr falsk kantarell. Mm. Och det är många som inte vet att det finns något som heter det.
Nej.
Men de har ofta hatten neråt och så har de
ja, man kan säga de är ju ofta lite mer ilsken orange än vad kantareller generellt är också.
Precis, syntetiskt orange.
Ja, men och den andra exemplet på när kanske det inte gick så bra för Freja när hon tänkte var när hon ringde mig strax efter att hon hade tagit sin jägarexamen som hon påminde mig om under talet. Och sa, du, jag hittade en död duva på gatan, tror du att jag kan äta den? Och jag sa, nej, det tror jag är en superdålig idé för dig. Jag tycker inte du ska äta den. Och hon sa, men jag ser liksom inga skador på den. Den är liksom inte äcklig eller så. Det är ingen kroppsdel som är av eller det är ingen blod eller inget går. Och jag sa, det spelar ingen roll. Utan ät inte duvan. Och så la jag in mitt veto. Och sa, släpp duvan nu när du har mig i luren. Och så går du bort från den.
Och tvätta händerna.
Ja, och det gjorde hon faktiskt. Så. Ja,
bara det är starkt.
Ja. Ja, men jag kan ju förstå tanken. Duva är ju ett djur som en kan äta. Liksom. Men då kanske en skjuter en god duva i skogen. Och inte plockar upp en som redan är död på gatan. Mm. Och så vet man ju aldrig vad de har dött av. Tänk om de hade hittat råttgift och knaprat på. Det hade ju kunnat bli tråkigt för Freja.
Det hade kunnat. Du sa ju också det. Att det är tack vare dig som hon stod där idag.
Ja, för Freja flikade du in. Så jag bara, jag lyssnade faktiskt på dig. Jag bara, ja. Och det är därför du lever nu, Freja.
Ja, precis. Egentligen så borde
allt
du
tack
få...
vare mig. Ja, precis. Kan man säga då.
Jag trodde du har lagt av.
Jag har lagt av. Det här är första jag har köpt på jättelänge.
Och är det jag som har gjort det? Jag har fått alla på kontoret beroende av dem. Det är något mer än. Det går inte...
Nej,
det... Man kan inte sluta.
Nej,
det går inte. Man tänker på dem.
Ja, precis. Ja. Eller jag hade ju lagt av med dem. Men jag hade ju bytt över till de här lite mindre.
Mm.
Jag vet inte vad som är sämst. Men något måste jag ju ha.
Vad vi pratar om är alltså eukalyptusgodisar.
Det är Lidls eukalyptusgodisar. Om ni också vill bli beroende.
Oh, gud vad går de.
De ser ut som halstabletter. Men det är morfin.
Alltså, det känns så.
Ja.
Flera gånger har jag googlat eukalyptus beroende frågetecken. Ja. Men ingenting får jag upp. Ja. Nej, det är inte alltid man vet vad som är bra för en. Men det är gött
med eukalyptus. Det är så jävla gött. Ja, fy fan vad gott det är. Skål på det.
Glad midsommar hörru. Vi har träffats hemma hos Nicky på Asperö. Och vi förbereder för sillunchen. Och vi har precis satt oss i soffan för att spela in lite svar på tal. Eller svar på frågor.
Ja, jag har varit så himla nervös inför den här midsommar. Eftersom att Freja är en sån himla midsommar-Hitler.
Jag är väldigt bestämd med hur man ska fira midsommar.
Ja, jag fick med versaler att det är min bästa dag på året. Och du säger, okej, vad har hänt i år? Jo, men Freja har haft ja, du har precis gift dig, du har möhippa. Men den här dagen måste bli bättre. Och vi ska vara hos mig. Jättebra. No pressure.
Nej, men jag har tagit fullt ansvar för detta. Jag har köpt allt jag vill ha själv. Så att ingen annan behöver tänka på det. Jag tänkte att om jag är Hitler... Så får Hitler reda sig själv.
Ja, det är sant.
Jag har köpt all mat och all dryck som jag vill ha. Och så får de andra lägga till om de vill ha något annat.
Mm. Ni hör kanske väldigt mycket måsar här utanför.
Skärgårdsliv.
Ah, skärgårdsliv.
Stackars dig.
Innan vi svarar på frågor så måste jag säga att jag har en gåva till dig.
Mm-hmm.
Från Deutschland.
Får jag gissa?
Ja.
Jag tror att det kan vara en Westen.
Ja, gott.
Och har jag rätt? Gud, vilken tur. För idag har jag bara vit t-shirt på mig och ingen väst. Oh! Wow! Gud vad fin!
Det är underbar.
Och jag dör. Den är jättefin, Nicky. Nu ska jag syntolka.
Ja.
Nicky håller upp en galge med en svart sidenväst.
Jag tror det är råsiden.
Ja, man känner att det är väldigt liksom frasigt.
Mm.
Och den har ett mönster, ett vävt mönster av rosor.
Mm.
I svarta nyanser. Alltså det är alltid samma svarta, men det är bara att fibrerna ligger åt olika håll som bildar ett rosmönster. Otroligt vackert. Wow, tack.
Varsågod.
Jag måste ta på mig den.
Ja, det måste du faktiskt.
Åh, vad härligt. Luftig, flärdfull.
Ja, men den är så jävla snygg.
Ja. Nu känner vi upplyft, tack. Mm. Ska vi gå på frågorna?
Det gör vi verkligen.
Mm.
Nu har vi varit borta. Vi har aldrig varit borta så här länge. I alla fall inte med fri vilja.
Nej.
Då så sa vi att ställ oss frågor om ni har några kring men till exempel bröllopet eller något annat. Då har vi fått lite frågor här. Vi börjar med den här. Men berätta allt. Varför Leksand? Hur blev tågluffen ofrivillig? Har det med giftermålet att göra? Nej, det har inte med giftermålet att göra.
Tågluffen?
Ja, jag hade en ofrivillig tågluff. Men du kan...
Ja. Ja, vi var i Leksand för att mina föräldrar bor där. Och de har en stor gård. Och där kunde vi ha bröllopet i ladan.
Mm.
Och vad mer? Tågluffen?
Ja, alltså jag var ju i Berlin. Och det som blev en ofrivillig tågluff var att jag var där med Felicia och två till kompisar. Medan vi var där så pratade vi om olika ställen som hade varit kul att besöka. Så vi sa, men det var kul att åka till Köpenhamn snart igen. Sen så skulle vi ta nattåget hem. Tåget avgick i tid. När vi precis hade börjat komma till ro vid midnatt, börjat ändå slumra lite grann. Då har vi stått still i Hamburg väldigt länge.
Mm.
Då kommer en tågvärd vrålandes. Att det här tåget kommer inte gå längre.
Oj.
Det finns ingen ström i hela Danmark.
Va?
Ni har 5 minuter på er att ta er till en annan perrong. Långt borta. Samla ihop era saker. Springa på det tåget. Ta en plats. Och då kommer ni till Köpenhamn.
Åh gud vad hemskt.
Alltså, vi tyckte så himla synd om de som hade sovkupé då.
Som har tagit av sig och packat upp.
Ja men tänk så här. Om man har ett barn som precis har somnat. De går ju fan inte att väcka.
Nej det går ju inte.
Eller så får ni åka tillbaka med mig till Berlin.
Mm.
Och det kändes ju helt omöjligt. Så vi bara rafsade ihop alla våra saker. Sprang över. De sa, vagnen längst bak. Och vi bara, herregud, ska vi springa till vagnen längst bak? Och så bara, okej, vad ska vi göra sen då? När vi kommer till Köpenhamn. Ja, vi tuffade på. Blev kompisar med en 20-årig Umeåbög som bodde i Berlin på vägen. Han var jättetrevlig. Sen så hamnade vi i Köpenhamn då. Och då så gick vi och åt frukost med honom. Och sen så fick vi ta en buss från Köpenhamn till Göteborg faktiskt. Hela vägen. Men han hade aldrig åkt den sträckan. Busschauffören, han var dansk.
Mm-hmm.
Och han var inte på ett gott humör. Han pratade i telefon jättehögt hela vägen. Det får man inte göra. Bara säga. Felicia tog på sig uppgiften som guide. Och hon har inte ens körkort. Hon guidade honom hela vägen. I stort sett. Och sen så är det jättemycket ombyggnationer i Göteborg. Så han blev jättearg på henne. Han bara, det var du som sa att jag skulle åka här. Och hon bara, men jag visste inte. Det står här på kartan att du ska åka så. Och då sa jag, vadå, det här är din rutt. Du kan inte bli arg på oss. Ja, det är ditt ansvar. Då lugnade han sig väl lite. Men istället för att då vara i Berlin och sen åka till Göteborg. Så var vi liksom i Berlin, i Hamburg och i Köpenhamn. Ett jävla tågande.
Ett äventyr.
Det blev ett äventyr. Ett
Tintin-äventyr.
Ja. Och redan från början så blev det... För vi åkte ju alltså till Berlin för att vi skulle se Le Tigre. Och Chicks on Speed som förband. Och de ställde in dagen innan.
Båda?
Ja.
Nej men... Ja, det är därför vi bara hängde runt.
Ja,
men det kanske var kul.
Vi var ju 4 positiva personer som åkte. Så vi var bara så här, ja. Alltså vi var ju ledsna över det, men det var ändå som att... Då får man göra sitt bästa.
Ja.
Så vi hade det ju väldigt bra ändå. Men det var även så här,
efter bröllopet.
Ja, precis. Väldigt snart efter bröllopet. Och jag var sjuk och hostade som en jävla galning hela resan. Ska vi gå vidare till nästa fråga?
Ja, vi gör det.
Kommentar. Vad fina Freja och Amorina var på bröllopet. Hjärta.
Tack.
Det var ni verkligen.
Vi var faktiskt väldigt fina.
Helt sjukt.
Tack. Jag kan ju berätta för alla lyssnare att jag har anpassat mina kläder efter Amorinas klänning. För hon köpte den långt innan bröllopet på Tradera. Och den är ju guld. Och då tänkte jag, om hon är solen så är jag månen.
Mm.
Så jag skulle vara silver. Men det var svårt att hitta en snygg silverkostym utan att man blev typ en trollkarl.
Okej, det hade inte varit så fint för det.
Nej, så jag tänkte, jag får vara vit då. som månen.
Gräddigt. Det var ju någon 16-årig brud som hade haft den för jättelänge.
Amorinas klänning, ja. Den är alltså från 50-talet. Det är en brudklänning i guld. Sidan i faktiskt liknande mönster som det här. Rosor inbroderat.
Du får göra om bröllopet så du kan ha den här också.
Svart, precis. Mm. Det här är på begravningen.
Ja, precis. Det är på begravningen. Du får begrava
sig
den.
Så det var en 16-årig brud som gifte sig i Amorinas klänning på 50-talet. Och hon alltså Barbie-kropp nummer ett. Hon var längre än Amorina, smalare än Amorina, större bröst än Amorina. Så hon var tvungen att se om den lite grann. Men som tur
vilket
var så
slöseri att hon blev bortgift.
Eller hur? Vilka resurser.
Ja, verkligen.
Men jag förstår att hon blev det.
Ja.
Och då fick Amorina en stor bunt med tyg till som hon kunde sy utan. Det var ju bra. Till klänningen hörde även en liten jacka. En kort liten jacka som hon hade på kvällen. Tänk att vara 16 och bli bortgift. Man har knappt hunnit ha en relation.
Nej. Och man har knappt hunnit födas, skulle jag vilja säga.
Ja, och vilka liksom drömmar och fantasier man måste ha haft om livet. Och vilken konstig känsla liksom av ny början det måste ha varit.
Nu tänker vi ju att hon inte ville det här bara för att man tänker att en 16-åring inte ville. Men hon kan ju också ha varit jättekär.
Jag tror hon var jättekär. Varför inte liksom?
Ja, varför inte?
Jag tänker att det är 50-talet. Det var ju sällan man blev bortgift i Sverige mot sin vilja. Sen är det klart att man hade press på sig.
Det kanske som skulle kunna vara, hon skulle kunna vara tidigt i en graviditet.
Att hon då behövde, ja, det är sant. Ja.
Och att hon
behövde korsett på det då.
Ja, men precis. Mm. Kommer ut ett barn som är väldigt långsmalt.
Ja, känns så.
Ja, men det skulle ju kunna vara en anledning att gifta sig, verkligen, på 50-talet.
Och här var det också så här, cigarettmärken, alltså hål i klänningen. Oh. Så hon har suttit där med sitt munstycke antagligen och rökt cigariller eller något. Och askat på klänningen.
Och du hade någon så här champagnefärg. Nej, inte champagne, men det var rosé.
Roséguld.
Kravatt.
Kravatt. Jag knöt en kravatt alla 1800-tal, sent 1890-tal.
Trots att Freja hatar 1800-talet.
Mm, faktum är att jag gillar, älskar 1800-talsmode. Men jag har väldigt svårt för 1800-talsidéerna.
Mm.
Och sen hade jag en liknande, samma tyg i bröstfickan. Och så hade jag en vit blomsterarrangemang i tyg i kavajslaget. Och min kostym var skräddarsydd.
Alla på bröllopet pratade hela kvällen om hur tapper Freja var för att hon måste vara så varm, så varm, så varm, så varm,
var
så varm,
så varm.
Nej, det är helt sinnes. Ja. För att jag hade ju alltså tunnaste sidan, helt genomskinlig. Och jag var varm.
Nej, det var imponerande faktiskt att jag inte var det. Sen var det i och för sig syntet, min kostym. Jag borde varit hur varm som helst. Ja, det var tredelad kostym.
Mm. Du var hög på livet.
Ja, det var jag. Det var jag verkligen. Det här är en varning till alla som gillar höga kragar. Att dansa och liksom svettas en hel dag i hög krage med
kravatt. Ja, du fick väl några sår?
Jag fick skavsår under liksom käklinjen. Jag tänkte ju inte på det under tiden. Men när jag gick och la mig, när jag tog av mig skjortan och kravatten, så pudra. Ja. Jag tror det var därför man hade mycket puder på nacken.
Det fanns smart. Pudra. Vi går vidare.
Mm.
Hur vet man att man har hittat rätt person att gifta sig med?
Jag tror man vet det om man kan tänka sig att stå ut med den dåliga egenskapen i resten av livet.
Alltså det vet jag att jag sa någon gång, att jag var väldigt förälskad i en person som jag varit tillsammans med. Men när jag såg framåt, alltså när jag såg mot horisonten, så såg jag mig själv bli väldigt olycklig i längden.
Exakt.
Men om man våga kan titta se, framåt. Ja, skulle jag fortfarande tycka om den här personen och ha roligt med den här personen.
För man måste kunna ha kul. Faktiskt. Har man inte kul från början har man inte kul i längden heller. Ett pågående samtal. Våga titta i horisonten och vara ärlig på riktigt. Grovt ärlig. Överdriv inför dig själv. För du tjänar inget på att ljuga för dig själv om hur ni kommer ha det.
Freja, hur var bröllopsnatten?
Och vi var så trötta.
Låg ni?
Nej. Vi försökte inte ens.
Nej.
Det var jättefint. Vi fick sova i mamma och pappas grannes lilla härbre.
Fy fan vad fint det var.
Ja, du var inne och kollade innan.
Ja, jag spred ut rosenblad över sängen.
Det var väldigt fint. Så vi kom in där när solen redan hade gått upp. Och då hade de rosenblad i hallen ut till vardagsrummet där sängen stod. Och så hade han satt upp en jättevacker gobeläng längs med väggen. En bulgarisk eller rumänsk gobeläng med rosor som var helt otroligt i mönstret. Och sen så en dubbelsäng, jättefina lakan och där stod en stor hibiskus som blommade perfekt just då. Och vi tog med oss alla små brev som folk hade skrivit till oss som hälsningar under bröllopet. I en liten korg och så låg vi och läste dem tillsammans när vi skulle sova.
Vad för hälsningar?
Jo, det fanns ett presentbord. Och där fanns det, här kan du lämna en hälsning till brudparet.
Jaha, det missade jag.
Ja, det är många som gjorde det. Och vissa skrev en ganska långt brev och vissa skrev en dikt. Det var jättefint.
Gud vad härligt.
Så vi tog med den korgen och så låg vi och läste dem tillsammans.
Gud vad mysigt.
Ja, och sen somnade vi 3:30.
Ja.
Och så sa vi har redan konsumerat äktenskapet.
Heter det konsumerat?
Ja, konsumerat äktenskapet. Va? Vänta.
Nej, det heter något annat.
Hjärnsläpp. Konsulterat.
Konsulterat. Konstaterat.
Fullbordat. Ni har redan fullbordat.
Konsumerat.
Ja, men det heter något liknande på engelska.
Det är det jag tänkte på.
Ja, för det är fullbordat äktenskapet.
Gud vad pinsamt. Jag hatar svengelska.
Hur svårt var det att bestämma gästlista till bröllop?
Det var jättesvårt.
Vi höll på. Jag fattar det. Hur många var det ni kunde bjuda? Eller hur många var det som kom?
Vi hade maxgräns på 60. Men vi tänkte att alla kommer inte komma. Så vi bjöd 80. Men faktum är att det var bara 10 som inte kunde komma.
Mm.
Så det blev 70.
Mm.
Vi trodde det skulle vara i alla fall minst 20. Som inte, alltså man blir sjuk kort inpå. Barnen kan inte av någon anledning, och vi fick inte ledigt, alltså det finns så många anledningar.
Ni gjorde ju ganska smart i att, alltså det var ju typ bandet som hade plus en, eftersom att du också känner våra.
Det var en väldigt bra regel vi kom på, att alla kan inte få plus en, och det känns väldigt svårt att motivera det, för att det är liksom lite konstigt att bli inbjuden om man inte känner så många, och så får man inte ta med sin partner. Men då så motiverar vi det med att dels, Amarina kan inte bjuda in alla sina mostrar ens. Här får man välja med en moster och någons partner man inte känner.
Precis, ja, det fattar jag. Jag hade fattat om vi inte heller fick ta med plusen. Det hade varit helt okej.
Men vi tänkte så här, att de som har en partner som vi har träffat och umgåtts med, den partnern är välkommen.
Mm.
Men de som har en partner som är ny som inte har träffat än, tyvärr. Det var många diskussioner fram och tillbaka, och det var bra att vi gav det lång tid, tror jag. Många listor. Först så skrev vi upp alla vi någonsin skulle kunna tänka oss att bjuda. Och sen så gjorde vi liksom så här inre cirkel, mellancirkel, yttre cirkel. Och så började vi räkna på hur många kan du ta med, hur många kan jag ta med.
Det är ett bra tips.
Mm. Och så sa vi inget så här, att vi måste bjuda exakt lika många var. Nej. Vissa har större släkt än andra och vissa har fler vänner än andra.
Här har vi en som känns fin. Berätta allt om bröllopet. Bästa tips för mig som gifter mig om 2 veckor. 5 utropstecken, jätteglada gubbar.
Men när var det här då? Det kanske är om en vecka nu.
Ja, det är nog, det kommer nog vara om några dagar när det här släpps.
Bästa tips. Mitt bästa tips är att se till att innan vigseln och under vigseln och liksom allting runt om i början. Du ska inte ha något ansvar överhuvudtaget.
Nej, delegera ansvaret.
Delegera, alltså vem som håller i ringen när du går fram till allt ansvaret. Ge det till någon annan.
Altaret.
Vem som kör dig. Alltså, se till att allting är ordnat. Vem som sitter med dig när du klär på dig. Ska ni skåla i något då? Vi skålade i päron.
Spellistan på efterfester. Eller vad man nu.
Exakt, spellistan. Om det är någonting du inte hinner, delegera. Folk blir jätteglada att hjälpa till. Det är lätt att tänka att vi måste ordna allt och folk ska bara vara gäster. Men folk vill också gärna ge någonting.
Vi pyntade.
Ja, det var jättefint.
Vi var några stycken som pyntade.
Och lägg inte för mycket på en person. Ni pyntade platsen, hur många var ni? 5 personer?
Ja.
Ja. Jo, en annan sak. Tänk på toapapper.
Bra idé.
Mm. Vi hade glömt det och min moster sa det. Och vi bara, shit, köpte jättemycket balar. Det gick åt.
Ha tidsgräns på tal, vill jag säga.
Och det är ju alltid typ så här lätt att säga, men folk kommer prata länge. Men säg 3 minuter. Många tror ju att de pratar i 5 minuter när de pratar en kvart.
Absolut.
Vad gäller, alltså det är en fest som pågår hela dagen. Det är ganska lätt att få oproportionerligt alkoholintag. Mitt tips är att dricka dig tipsy i början. Och sen dricka väldigt mycket vatten.
Mm.
Och sen om du känner att du vill dricka någonting mer, håll dig till tipsy.
Tipsy är alltså salongsberusad.
Salongsberusad. För att bli full på sitt eget bröllop är stressigt. Det kan du kanske unna dig på efterfesten. Men, ja, men också, du kommer vara så pass full på efterfesten utan att veta om det. För du har vant dig under hela dagen. Mm. Så du kan bara fortsätta dricka typ lättöl hela kvällen. Jag drack lättöl hela kvällen.
Jag vill tipsa om att göra då, som Freja gjorde, det här. En liten låda som kanske är mer synlig än den som de gjorde.
Mm.
Där det är så här, skicka gärna din hälsning till paret. För det kan ju vara väldigt kul. Eller en bok.
Ja.
Typ en gästbok eller någonting.
Det är vanligt, kan, men det är lite svårt. För då kommer folk skriva något som de vet att andra läser.
Ja, det är sant.
Men
sant.
Det här med breven gjorde stor skillnad, tycker jag. Nej, men det kom väldigt personliga och liksom nästan privata hälsningar, vilket var väldigt, väldigt fint.
Hur många som hade velat knulla dig om du var singel?
Exakt.
Och sånt
där. Jättemånga som skrev det.
Typiskt.
Nej, jag skojar.
Typiskt lesbiskt bröllop.
Men till exempel så fick vi en väldigt fin dikt som var väldigt lång, som jag inte tror att de hade liksom velat skriva i en gästbok.
Nej. Nej, men det fattar jag. Mm. Det är en smart idé. Ja, då har vi sista frågan här. Mm. Och den till mig. Upp. Bästa queerhänget i Berlin om man inte gillar att dansa.
Ja, det vet du allt om. 1, 2, polizei, 3, 4, grenadier,
5, 6, alte gex, 7, 8, gute natt. Jag vet inte allt om det ska sägas, men jag kan ge två väldigt bra tips. Håll platsen ni ska till om ni åker U-Bahn.
U-Bahn.
Det är Kortebussetå.
Kortebussetå.
Ja.
Alltså kortbusstur. Kotterbusser Tor.
Mm. Mm. Och då kan jag börja med, om man då ändå tänker att det här är en hel kväll, man kanske vill gå två ställen.
Mm.
Så tycker jag att ni ska gå till ett ställe som ligger precis vid hållplatsen som heter Sydblock.
Ja, das ist gut.
Sydblock. Det är alltså, tänk er verkligen en vanlig uteservering. Alltså lite sunk uteservering. Mm. Skitstor, med såna här röda parasoller. Ja. Folk sitter vid såna här bänkar som har ett bord och sen två bänkar på vardera sida.
Ja.
Det är som en helt vanlig uteservering, förutom att alla är queer.
Härligt.
Det var något nytt. Jag har aldrig
man kan bara slå sig ner och känna, här är jag.
Och
här
man är behöver inte interagera med andra, men alla som är runt. Det är så här, man står i kön och man ser ett bögpar hålla om varandra. Bara så här, det är verkligen som att man är normen i samhället.
Oh,
och det var så gött.
Pride hela veckan.
Jo, och det är inga så här, alltså, folk vet bara om att det är the place to be. Mm. För att det var inga så här gayflaggor, det stod ingenting så där.
Motsatsen till Gretas.
Verkligen! Och men så bara tittar runt och så bara alla är queer. Det var så otroligt trevligt. Man bara tar en ful bärs och käkar lite pommes.
Det känns som att Sverige och Tyskland har ett liksom tyst queerutbyte.
100%.
Alltså det känns...
Alla tyskar älskar tydligen svenskar
de
också.
Åker till Sverige och vi åker dit.
Och alla svenskar älskar Berlin.
Japp, yep. Inte Tyskland men Berlin.
Ja, viktigt då. Sen, efter ni har varit där, då ska ni gå till ett ställe som heter Möbelulfe.
Ja, Möbelulfe.
Ja. Och alltså det är en gay bar. De har tydligen lesbiska tisdagar.
Tisdag var taskigt. Inte ens onsdag fick vi.
Nej, men annars är det ganska utspritt. Alltså kanske lite mer bögar. Men även mycket lesbiska.
Mm.
Och det är en lite mer... Den ser lite mer fashion ut, baren. Men jag fick en gin och tonic. 60 spänn.
Oh,
det är rätt billigt.
Das ist billigt.
Das ist billigt. Och det är en trevlig bar bara. Mm. Snygg och fräsch, högt i tak. Och sen har ni inte varit på baren Roses så kan det vara värt ett besök.
Roses alltså, are red.
Roses är alltså en bar som är helt inklädd i plysch. Rosa plysch.
Oh. Kyssa sammet.
Ja, verkligen. Mm. Man får röka där inne. Väldigt vilt. Oj. Alltså man får röka överallt
vilt
i Berlin. Vilt
var ordet. Men är det klätt med tyg att få röka?
Ja, det luktar inte jättebra.
Det måste vara att vara ett askfat.
Lite så. Men när vi kom dit hade de precis öppnat. Så att då hade det inte hunnit. Men det sitter ju i väggarna ganska mycket. Så är man väldigt känslig för rök som jag är. Men strunt samma.
Mm.
Dit vill jag alltid gå en liten sväng. Mm. Och det är tydligen ganska ungt klientel där nu för tiden. Mm. Det har inte varit det innan. Men det är ett ungt
generationsbyte.
Ja, det kan ändå vara värt bara för att det är så himla sjukt. Alltså det är verkligen knallrosa överallt. Och roliga grejer på väggarna och roliga möbler. Och
det är nästan som en fetisch. Alltså det känns väldigt så här vulviskt. Mm. Hela...
Folk är inte astrevliga som jobbar där.
Nej.
Heller.
Det är såhär... bittra jävlar.
Ja, och det är lite så halvt fotoförbud där inne. Mm. Men man kan smyga. Så det skulle jag ändå ta som en liten sidekick.
Vilka särskilt bra tips, om ni är unga. Nicky.
Mm. Det här är typ det jag har och det som jag kommer ihåg.
Ja, men det var mer än jag hade kunnat leverera.
Das ist gut.
Gut, en grosse gut.
En grosse gut.
Vet du vad jag tror återstår?
Nej.
Att fira midsommar.
Det har ni redan gjort.
Va?
Ni där. Ja, men de.
Jaha, ja, men inte vi.
Inte vi.
I forntiden.
Nej, precis. I forntiden.
Vi i historien som pratar till er från en... svunnen tid har ännu inte hunnit fira midsommar.
Nej. Det här med midsommar kan ju vara väldigt känsligt för många, som alla högtider.
Mm.
Men jag vill ändå säga att varje år har jag jobbat på midsommar.
Mm.
Den här midsommar blir Freja Hitler midsommar. Och vi får se vad den bär med sig i sitt sköte.
Midsommar Hitler menar du? Inte ja. Freja Hitler.
Das Führen.
Ja.
Ja.
Midsommar Führen. Ja. Bist, bist me. Eller jag
ja.
Vet inte.
Ja, och jag vill ge ett till tips.
Mm.
Förresten. Ett Tysklands tips. Schule Museum.
Det är, va? Är det Schule?
Nej, Schule betyder bög.
Jaha, jag tror att
det är alltså ett queer museum.
Mm-hmm.
Och dit. Det kostar typ 80 spänn i inträde.
Nice.
Och gillar man dinosaurier så kolla Naturhistoriska museet också. Det var superroligt.
Det kan jag tänka mig.
De var på mycket museum.
Tyskarna är bra på vetenskap.
Ja, och alla säljer ju då som sagt fina västar överallt. Men den här
den
var
finast. Den här är otrolig faktiskt. Ja, nu ska jag ut och visa mig flärd.
Ja, klart det ska.
Ni ja. Får ha det underbart så ses vi snart i ett vanligt avsnitt.
Ja, puss eller kram.
Puss eller kram.
Och där är din giftasring.
Ja visst, en silverring.
En silverring. Och kan vi bara berätta om att ni inte hade köpt ringar?
Vi kom till Leksand utan ringar.
Det här känns så himla inte du.
Mm, men det är, finns en logisk förklaring. Guldpriset har gått upp med typ 200%.
Mm.
Så en silverring...
Men det är ett bröllop.
Ja, jag vet. Ett. Men när man betalar för allt på ett bröllop och dessutom ska lägga ut 4 000 minst på en ring. Så för två ringar hade det blivit mellan 8 och 10 000.
Men det gör man väl först?
Nej, vi tänkte göra det liksom någon månad innan.
Ja.
Och vi hoppades på att priset skulle gå ner, men det gjorde inte det såklart. Nej. För att det är kaos i hela världen.
Ja.
Så vi sa det till mamma och då sa hon nej. Och så satte hon oss i bilen och så körde hon oss i Silversveden. Och så köpte vi varsin smeden. Och så kollade vi på guldringarna och sa de är jättefina men de är alldeles för dyra. Och så köpte vi varsin silverring för 300 kronor.
Alltså så jävla sjukt. Så Frejas giftasring kostade 300 kronor.
Men vigsringen kostade 1000 och den var begagnad.
Vigsel, du menar förlovningsringen?
Jag menar förlovningsringen, ja.
Ja.
To be continued.
To be continued. Puss och kram.
Puss. Hej.
Hej.
Heteroakuten är Nicky Yrla och Freja Holmberg. Maila dina relationsfrågor till heteroakuten@gmail.com. Musik och ljudmix av Nicky Yrla.